Om du gillar syrligt godis.
Ska jag äta myror då?
Ja, det ska man äta.
Nej.
Myror. Man vill gärna tugga till dem innan man sväljer.
Fy, har ni gjort det?
Ja.
Ja, jag har ätit myror.
Är myror bra att äta om man blir lite hungrig i skogen? Och vad är det med elden egentligen? Jag heter Linnea Lotto och Ute med P1 ska idag leva av, med och i naturen. Det handlar om bushcraft. Det engelska uttrycket bushcraft har blivit ett samlingsord för vildmarkskunskaper. Det används på flera håll i världen, i bland annat USA, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Och det var i Australien man började använda begreppet, som handlar om självförsörjande uteliv. På senare år har det blivit populärt här i Sverige också.
Det finns ju så många förgreningar i det. Vissa gillar ju växter och sånt, och vissa gillar hantverket och vissa gillar att färdas i naturen. Men det finns ju hur mycket som helst egentligen.
Johan Forsberg anordnar kurser i de här kunskaperna. Att göra upp eld, hur man hanterar en kniv, hur man kan tillverka utrustning av naturliga material. I Strängsered utanför Ulricehamn har han hållit på med det här i över 10 år.
Men jag tycker det är ett enkelt och naturnära friluftsliv. Det tycker jag är ett ganska bra begrepp på det faktiskt. Eller gammaldags friluftsliv kan man ju också säga. För det har ju förändrats friluftslivet med genom åren. Så att det...
Sånt vi höll på med förr i tiden.
Ja, lite. Men det, jag tycker för mig, det har ju utvecklats för mig också. Nu tycker jag det är väldigt mycket med, om man säger lite historia då. Liksom, nästan lite kulturhistoria. Hur var det förr? Liksom, hur man gjorde förr? Man har ju använt skogen mycket mer för. Men det var som någon berättade att han hade, var det hans morfar eller farfar som levde för, han hade haft en anteckningsbok, och när han gick i skogen så kanske han såg en krok på ett träd och gjorde en notering i anteckningsboken. För när han behövde ett handtag till en dörr, då slog han den där lilla boken och kroken på trädet bra till handtag på dörren, och då var det bara att gå och hämta då, va? Så det tycker jag är väldigt, det är mycket mer intressant nu än vad jag kanske tyckte när jag började med detta då.
Det låter mycket med 54 kvadratmeter, men det kan det nog vara.
54?
Ja.
Det känns som en större lägenhet.
Eller kan vi 1, 2, 3, 4, 5 gånger 8 då? 40 kvadratmeter.
Här, mitt i skogen, har Johan slagit upp ett läger. Vi sitter inne i ett stort tält som ser ut lite grann som en kåta. Det är presenning och en massa uppställda smala trästockar som håller vind och regn borta. Och inne finns inget golv, utan vi står direkt på den leriga marken. Och här har Johan och bushcraft-kompisen Tor Banke sovit i natt.
Sen så har vi lite fotogenlampor. Det är ganska mysig ljuskälla. Det är så tråkigt att ha lampor, alltså vanliga typ pannlampor eller ficklampor. Så här, för det blir så kallt ljus. Men den här fotogenlampan, det blir jättemysigt. Och man vänjer sig vid lite det här halvdunkla mörkret när man sitter och snackar.
Tor, som inte håller på med bushcraft lika länge som Johan, är nu ordförande i den bara veckor gamla föreningen Bushcraft Sverige. Sängarna i tältet är gamla lastpallar med liggunderlag på och sovsäckar som värmer. En liten kamin står i mitten av tältet och i den så brinner en eld.
Jag kan inte riktigt definiera det, det är något magiskt med det. Alltså jag kan ju liksom, ibland kan jag bara gå ut i skogen och tända en eld och sitta i 2-3 timmar utan problem. Det är förtrollande. Det är svårt att förklara. Här, som att sova här i natt, jag menar det är lite kallt när man vaknar på natten och man får slänga på lite mer vedträn i kaminen och sådär. Men när man vaknar på morgonen så ligger man varmt och gött och njuter och myser och det är hela känslan med det. Det är på något sätt veta att jag klarar detta för det första, och sen också att ja, men detta är... jag vet inte, det går tillbaka till någon sån här barnsliga känslor på något vis, att det är liksom bara mys. Och att jag liksom, jag känner inte att någon sån här jättebra var av att jag klarar detta, utan det är mer att ja, men det är gött att kunna göra det. Alltså de kompisarna som jag har som gillar friluftsliv, det handlar mer om att vandra och man ska ta sig från punkt A till punkt B och man ska ha sitt tält från fjällräven och man ska ha sin hammock och det ska liksom vara det här speciella fina grejerna och det ska vara ett kök som är ett gasolkök och det ska vara liksom, ja men du vet, det är mycket det här vandringen är det väldigt många som gör. Men jag, för mig handlar det mer om var jag hamnar någonstans. Jag sitter mycket hellre på en plats och så utgår jag från den platsen, slipper bära på en tung packning på 15-20 kilo och så kan jag röra mig runt i skogen och hitta lite svamp eller göra lite grejer eller uppleva, gå till ställen jag aldrig varit innan och sådär, men sen kommer jag tillbaka till samma ställe igen där jag kan ha mitt fredagsmys.
Så det här är ändå lite grann, då är det en liten slöare version om man nu ska vara taskig, men det är lite så att ja, men då är det mer mys och inte den här problemlösningen eller utmaningen som andra kanske söker.
Nej, alltså för mig så är ju problemlösning och den utmaningen där, det är ju mer kul grejer att göra för att kunna lära sig. Alltså, mål nummer ett för mig är att njuta i naturen och för att kunna njuta så behöver jag ha en del kunskaper. Och mina första eskapader var ju egentligen bara ute ett par timmar och bara testa och göra de sakerna som jag hade sett någon annan göra. Och sen så senare så gick jag på en kurs och liksom lärde mig lite mer och sådär. Och sen så utvecklade man det efterhand. Och det är bara ett konstant läsande och lärande och testande. Bara testa massa olika saker. Jag har misslyckats 99% av gångerna. Men den 1% när man lyckas, det är jävligt roligt.
Diska ur Tors morgongröt.
Ingick det för dig i besöket här? Att...
Ja.
Disken.
Ja, vi kan låna min gryta. Alltså. Jag tror diskborstan ligger kvar i bilen. Alltså.
Då blir det händer och vatten som...
Ja, det går ju att använda mossa, sten, men det beror ju lite på vad det är. Va? Och man behöver inte gå så jättelångt tillbaka, gå i 100 år bakåt i tiden. Då bodde vi på landsbygden och det gick inte springa in till snabbköpet eller stormarknaden och handla grejer, utan man fick vara beroende och då tog man ju mer från naturen och... Pratar man med mor eller farföräldrar då, så kan de ju ofta berätta om när de växte upp, hur de, ja, man fick ta av lite av skogen. Det var ju typiskt att få plocka bär och för att det skulle man göra om man gjorde de enkla sakerna som man tycker då, men idag så gör vi det mindre, fast det kommer tillbaka. Jag tror det kommer till den nivån med att vi har kommit så långt ifrån det så vi dras tillbaka igen, när man säger att idag sitter vi med våra telefoner, datorer och vi sitter i våra fina små uppvärmda hus och har det så väldigt bekvämt. Så att det är nästan så bekvämt så det blir obekvämt då, va? Och då dras man nog gärna ut igen och får känna den här friheten att slippa det där. Liksom, att det kanske är lite jobbigt då, men och lite obekvämt, men det är det som kanske är lite det sköna då, va? Tiden är ju att när det blir mörkt, då är det mörkt och då kan vi inte göra mer. Och så där. Man går mer på en naturlig rytm och det är mer lugnare egentligen.
Ja, då är vi oss ut då, utanför det varma, mysiga tältet. Här är det ju tät granskog, eller? Herregud,
ja, det är en blandning. I princip har vi en blandning av gran och tall. Och ganska ung skog egentligen. Så den är väldigt, väldigt tät med, så att det...
Nu har du med dig yxan.
Allt yxan med.
Var ska vi gå då? Vad ska vi hitta på?
Ja, men vi går upp här lite så kommer vi in i gammelskogen istället. Här har man ju något riktigt bra egentligen. Det här är ju en tall och så troligtvis har den fått en ganska stor skada här. Och tallen är ju...
Det är liksom fallit bort. All bark, ja, nästan är sliten på ena sidan.
Ja. Det som händer när en tall får en skada... Till skillnad från andra träd så då skickar den kåda till den delen som är skadad. Och för att läka såret, precis som ett sår på huden, man får en skorpa nästan åt. Då får man massa sår. Det betyder att trädet som är skadan är, det är fullt av kåda då. Och det är ju som bensin nästan här, det brinner ju otroligt bra. Men det här är även något man har gjort förr i tiden. Då har man barkat, randbarket eller... Sådana träd då.
För att få fram då kolen,
ja,
eller?
Ja, för att du låder det i botten på en timmerstuga då. För att det gör att det är som en gammal typ av tryckimpregnering då. Och det är därför många gamla stugor fortfarande kan stå upp, för de börjar inte ruttna i botten för det med.
Men vill man liksom ta med sig kolen nu? Ska man
välja, ja, det kan vi ta ner en bit. För det här är även det här har man ju framställt, det är det här du framställer träkärra av. Mm. Fast du torrdestillerar den här träden då, va? Så det är därför det är bra med yxan i läget. Då kan man hugga den en liten bit.
Och det får man göra, man får liksom...
Nej, det ingår inte i allemansrätten. Nu har vi ju rätten att vara här och göra sånt här. Så det, då har vi ju...
Eftersom du håller dina kurser här. Så
ja, det är därför man har möjligheten. Och det är det som är... När man har kurs då, att då får ju folk möjligheten att få prova detta. Det kan inte alltid... Men jag brukar säga att det är inte farligt att fråga markägare. För det här är ju en skada i trä. Va? Det här går ju inte att skicka till sågen heller. Då, utan... Men det är ju fantastiskt användbart. Så.
Gud, det börjar dofta på en gång.
Ja.
Gud, vilken fantastisk.
Du kan ju känna det här, att det luktar ju som terpentin.
Oh, shit,
vad
starkt.
Du ser ju också den här bärnstensfärgen där. Liksom.
Oj, oj, oj.
Så tänder du den med detta så luktar det så mysigt. Ja. Det luktar så lite som en marschall. Liksom. Eller som det luktar när man lackar presenterna på innan julafton.
När man gjorde det förr i tiden.
Jag gör fortfarande det. Vad snackar du om?
Så att man gjorde det i Madik. Ja, det var ju 100 år sedan. Men ja.
Ja, det är fortfarande tradition hemma hos mig. Lille jul, då lackar man julklappar.
Här ser du en annan kul grej. Nu är det en mysdäck. Där har du... Om du gillar syrligt godis.
Ska jag äta myror då?
Ja, det ska man äta.
Nej.
Myror. Eller så gör man, som man inte vill tugga på myran, så tar man en pinne och så skalar man av barken lite, så rör man runt i den, skakar av myran och slickar på den och smakar precis som en...
Råa myror? Alltså,
ja,
eller
råa
levande
myror kan man äta. Det är myror alla naturell som
det är. Som, vad säger han? Mowgli, det kittlar dödskött.
Jag kan alltid säga det, men man vill gärna tugga till dem innan man sväljer för säkerhets skull.
Fy, har ni gjort det?
Ja.
Ja, jag äter myror. Mm. När jag var här på grundkurs så vi gjorde den här promenaden på söndagen då, och så visade Johan att kom fram till en myrstack och var ju nu aktiv då, så sa han, är det någon så här som är lite täppt i näsan? Så vad är det då? Så ja, men då går du fram och så slår du lite på myrstacken som med handen, och sen så, så de blir irriterade, och så sätter de bara några centimeter ovanför så här. Och sen så tar du upp handen till din näsa utan myr då, tar du upp handen till din näsa och så andas du in så med näsan. Och då rensas det bra. Och då gjorde jag då. Oj, ja, jäklar vad det kändes.
Men vadå, är det att de utsöndrar några...
Ja, det är syra då.
Men det rensar rören, det kan jag säga.
Det känns ju så fel kan man tycka då, va? Att äta en insekt då, men det är ju helt okej.
Men är det liksom näringsrikt eller är det bara en snacks? Nej, alltså om man skulle vara en nödsituation.
Det har länge näring, så här. Däremot så kan man ju få ut myräggen då. Om det är en källa till protein istället då.
Nej, det kändes inget mysigt. Går du också runt och bara ser en massa saker som
ja,
man kan göra?
Jag kan ju absolut inte lika mycket som Johan, men det är ögonen vandrar, definitivt. Det är liksom, det har blivit en sån här åkomma nu sen man börjar med det här. Att man hela tiden tittar och vad kan jag använda det till? Och, oh, där tittar jag, en fin svamp eller en bra gren. Eller, ja. Är inte detta en fnösketicka?
Jo, det ser ut som det är väldigt liten.
Jo, det är en fnösketicka. Väldigt liten.
Vad heter den, sa du?
Fnösketicka. Uh-huh. Det är så här att det yttersta skalet är hårt. Men precis innanför där så har du ett läderaktigt material. Som man kan koka i en vad heter det, kollake eller vad säger man?
Asklut
heter det. Och sen så plattar man till det och torkar upp. Då är det väldigt bra, alltså tändefnöske. Så du kan få en gnista och fästa det här fnösket för att sen blåsa eld i. Så man kan också koka te på det som lädret som är precis innanför. De säger att det är väldigt mycket antioxidant och väldigt mycket goda egenskaper i det. Hur sant det är vet jag inte.
En himla massa älgspillning här.
Den har inte tappat bara den här. Det är en tall som har fallit då, va? I någon av vinterstormen här. Och på ovansidan ser det ut som att den har tappat alla barren. Men det är älgen som har varit och ätit princip allting då.
En riktig festmåltid för älgen. Ja, och bara
han har mått gott här, vet du. Han har fått vara i fred med den.
Och mitt i skogen här så finns den här lilla huset, eller kojan, eller tältet, vad man vill kalla det. Ja. Men vi går väl in och kokar upp lite tallbarrste. Och här brinner elden fortfarande, vad härligt.
För 10 år sedan, det fanns ju en trässe då med, men det var nog ganska smalt egentligen med då. Det är där på sätt och vis nu med, men nu är intresset mycket, mycket, mycket större. Det finns ju en... Folk har ju en stor dragningskraft nu. Jag brukar säga att jag har en typisk kursdeltagare. Det är nästan man är det ju oftast då, som är någonstans mellan 30 och 40. Och han kanske har haft ett friluftsintresse som ungdom eller som barn, föräldrar som tog med en ut. Och nu sitter de själva med barn och familj.
Och då vill de ut igen, men då vet de inte riktigt hur de ska göra. De tar steget ut egentligen. Och då vill man ju lära sig. Och liksom man vill ju inte, man vill göra något enkelt. Man vill ju liksom koka kaffe och grilla korv och liksom ha det mysigt, som Thor säger då. Va? Men, och sen är det med att det finns så mycket annat i det. När vi slöjdar, och då kommer vissa och ska vi tälja sked, säger de. Det är ju inte riktigt vad de vill här, för sen får man ju nästan sparka på den som de slutar tälja, för de tycker att det här var skönt. Det här var avkopplande att sitta och bara tälja då. Det är sånt där vi alltid gjort. Vi har ju alltid suttit och tält folk, men jag menar, bära kniv var ju vanligt förr. Men nu är det ju, ser man det som ett vapen och det är hemskt och farligt, men folk har ju alltid tält. Och nu, även som ren avslappning, och det var det man gjorde. Det gör ju inte folk på det sättet längre. Så det...
Har du börjat koka nu, Harry?
Ja, nu kokar det här vattnet. Och så ska vi lägga i tallbarren här, så får det ligga en stund och koka.
Och då lägger du i dem liksom med rot och allt? Eller?
Ja,
alltså
med
hela
grenen. Och... Man kan ju, annars får man sitta och plocka bort barr för barr. Och det är inte värt det jobbet. Då får vi lite extra istället. Stoppar vi det. Så lägger vi på locket med, så får det koka en stund.
Och medan vattnet med tallbarren kokar ska vi till Göteborg. Där finns Ulrika Lindroth, och hon hörde av sig till oss för hon ska iväg på ett riktigt äventyr i år.
Där jag ska börja med att skida den svenska fjällkedjan. När jag är klar med det så ger jag mig ut på en paddling som kommer ta mig runt hela Bottenviken. Så från Stockholms skärgård, upp Haparanda och sen ner finska kusten, över via Åland och tillbaks. När jag är klar med det hämtar jag hem min hund och så ber vi oss upp till Treriksröset där jag kommer vandra söderut hela vägen ner till Grövelsjön igen. Knyta ihop banden så att säga. Alltså det vita bandet, Bottenviken runt och det gröna bandet.
Hur kom du då på idén att göra det här?
Ja, det skedde verkligen vid ett specifikt tillfälle. Det var ingenting som jag började fundera så mycket på när jag väl hade kommit på det. Jag satt och funderade, jag hade nog varit och tränat eller någonting, och satt och funderade på förra sommarens äventyr när jag hade paddlat svenska kusten. Det gjorde jag 2013. Så det här var 2014 när jag kom på idén då. Och då så fick jag bara den här tanken, slog ner som en blixt i huvudet att, ja men vänta nu. Om jag skidar vita bandet, det tar ungefär 2,5-3 månader. Så skrev jag i januari, februari, mars. Och sen så paddlar jag. Då tänkte jag först paddla blåa bandet igen då. Och det skulle då ta 3 månader också. Så maj, juni, juli. Och sen tänkte jag vandra gröna bandet juli, augusti, september. Och så bara, men det skulle ju gå. Det skulle gå att göra alla de här 3 banden på 1 år. Och efter det kände jag bara, men shit, det här måste jag göra. Jag kan inte släppa det här nu.
Men hur förbereder man sig då för en sån här grej? Det är ju både då skidor, vandring och att paddla. För du är liksom på väg nu att åka iväg. Hur ser dina dagar ut?
Ja, nu sista veckan här när jag sticker så är det ju bara att hetsa klart det sista. Alltså bara packa det sista, få en överblick, försöka komma ihåg allting som man har glömt hittills. Och få koll på lite kartor och bunkringsdepåer och sådär. Men alltså, fram tills för en månad sen, då har det varit mer lågintensiv planering och beställa grejer och bara ställa in sig psykiskt på vad man ska och kolla över sin ekonomi att det kommer hålla och träna såklart.
Men är det mer då i så fall mentalt så här, det du faktiskt ska göra, att du ska vara borta hemifrån så länge? Är det mer sånt, eller hur kan man ens förbereda sig för sånt?
Ja, det vet jag tusan. Alltså jag, inför det här arbetet nu har det nästan varit mer så att... Bara fundera över hur det kommer kännas att vara borta så länge. Man kanske oroar mig lite grann till och med för hur jag kommer förändras. Kanske kommer vara jobbigt att komma tillbaka sen till liksom samhället om man ska vara lite dramatisk. Liksom. Efter förra gången jag var ute, då var vi ute 3 månader och paddlade runt kusten. Och då tyckte jag det var jobbigt att komma tillbaka. Det var så mycket ljud och mycket bilar och mycket människor. Och det tog ett tag att vänja sig och vara tillbaka i stadslivet igen.
Och så ska du göra det här igen, fast ännu längre.
Ja, men eller hur? Precis. Jag kommer ju vara den värsta vildmänniskan efter det här.
Men du, hur gör man då med, du sa det här med att spara pengar, alltså med liksom boende, jobb eller studier. Alltså, hur lägger man upp för att vara borta ett år, sådär, eller ett halvår i alla fall?
Jag gör ju av med ungefär lika mycket pengar när jag är ute på turen som om jag vore hemma. Så det är ju inte som att det är jättedyrt att själva turandet. Utan det är mest att jag inte har någon inkomst under tidens gång. Så det handlar ju bara om att bara jobba ihop. Jag har jobbat nu i en friluftsbutik. Och har jobbat på heltid i princip sedan i ja, vad var det, förra sommaren någon gång. Som guide och i friluftsbutik då. Så är det bara att spara upp pengarna och ja.
Och hur det går för Ulrika på hennes 7 månader långa äventyr kommer vi att följa här i Ute med P1 till hösten.
Nu har vi då här, nu har vi kokat en liten stund så nu kan vi hälla upp lite te. Det är lite färg men inte mycket. Kan man smaka. Bara få den här varma drycken nu då, så ja, smaka mer än bara kokt vatten så att säga, utan det har lite mer smak och man får ju näringen får väl se som en bonus i det här läget då. Det är inte någon överlevnadsmått i detta läget, men det. En gång i tiden för många år sedan hade vi en kurs med ganska många deltagare och det var mitt i sommaren och det var eldningsförbud så vi fick inte elda på den kursen, vilket var lite trist då, men aldrig haft en sån spridd grupp kan man säga. Normalt sett så samlas alla vid elden, vi sitter och pratar och folk berättar och det är en samlingspunkt och sådär va. Men den gången då blir det små subgrupper som spred ut sig. Och det var väldigt intressant på sätt och vis, väldigt tråkigt men intressant. Då, va? Och det ser man ju även när folk sitter väl. För man sitter och pratar någon annanstans så ska man titta varandra i ögonen och man ska liksom ha ögontakt och allt det. Men sitter vid en eld så är det helt okej att sitta stirra in i elden och prata. Va? Du kan berätta. Och det märker man ju ofta, även när man är med kompis eller med kurser vissa. Vissa sitter och sen plötsligt så lättar de på hjärtat riktigt. De har något stort de vill berätta eller något som bekymrat dem eller vad det är. Men det är lättare att prata om det då. Man.
Och det är elden som lockar fram det där.
Ja, det är nog lite det att du kan sitta och stirra in i den och det känns avkopplande. Och du behöver inte sitta och titta i någons ögon och det blir spänningar i kroppen och det är nervositeten. Och utan det är väldigt avslappnande. Och det ser vi ju när jag kurser liksom att det är. Folk kan ju sitta uppe då ganska länge och så bara, oj, är det så sent? Då måste jag gå och lägga mig. Och då har timmarna bara runnit iväg och de har bara suttit och tittat på en eld och pratat egentligen. Och det blir ju inte samma sak om man sitter hemma vid köksbordet. Timmarna rinner inte iväg på samma sätt.
Det är tändstålar som är väldigt enkelt att använda. Det skapar gnistor som är väldigt tydliga. Om man kikar här så kan man se att det blir gnistor. De är väldigt, väldigt varma de här gnistorna. Vi ser om jag lyckas med det varför det.
Du kan ju ta och bada med en sån här eldstol och sen gå upp och göra upp eld med den. Så lär man sig använda detta väldigt bra så är ju tändstickor och liknande onödigt. Så tändstickor är väldigt känsliga som alla vet.
Både Johan och Tor säger att de märker att fler och fler intresserar sig för bushcraft och därför har de nu tillsammans med några vänner startat den ideella föreningen Bushcraft Sverige.
Det finns säkert jättemånga som är intresserade av detta men inte har någon aning vad det är de är intresserade av så att säga. Så det handlar ju om att nå ut till fler människor och sprida det här liksom, budskapet med bushcraft. Och sen så anordna lite träffar och där alla medlemmar kan samlas och utbyta kunskap och bara träffas och umgås med likasinnade. Liksom. För mig är det egentligen ganska själviskt, för jag vill ha kompisar att göra detta med. Alltså när man är nere i Skåne sådär, jag menar det är de flesta kompisarna som säger de gillar att vara ute och vandra och sådär. Och det är ju roligt i sig, definitivt. Jag gillar att vara ute och vandra, men. Men just det här med att liksom hitta på det, bara gå ut i skogen och hitta på grejer och sånt, det är kanske lite färre. Men genom att starta en förening så helt plötsligt så får man ju ett forum och ett liksom nätverk av människor som man ska kunna ta på saker med. Och det är inte bara att man måste göra allting med hela föreningen, utan det kan ju vara liksom att ja, men nu vet jag att det finns ett gäng medlemmar i trakten av Malmö där. Liksom, och då kan jag leta upp dem och säga att ska vi ta en runda i helgen eller något liknande. Så att.
Vill du se en film på när Johan Forsberg och Tor Banke visar hur snabbt kärveden, eller tören som det också kallas, antänder, så kan du gå in på vår Facebook-sida där vi heter Ute med P1.
Yes! Jajamän!
I nästa Ute med P1, då handlar det om ripsnarning och viltvård.
Så är det någon stackars människa som inte vet vad fälldfångst är och går förbi mina fällor, då tror de kanske att det är någon sån där voodoo-ställe eller något.